Här börjar en lockande tanke av Tara Pammy, inläst av Frida Berg för Harlekin. Översättning av Ulrika Fredriksson. De är tre och de är bröder. De är snygga, sexiga och odrägliga. Detta är andra delen i miniserien Bröderna Brunetti. Tara Pammy kan inte minnas många ögonblick då hon inte varit försjunken i en bok, särskilt kärleksromaner, som var mycket mer spännande än matteboken i skolan. Många år senare visade Taras vilda fantasi och kärlek till det skrivna ordet vad hon verkligen ville göra. Nu parar hon ihop alfahannar som tror att de vet allt med starka kvinnor som vänder upp och ner på både den teorin och på deras tillvaro. Till min ständigt tålmodiga och briljanta redaktör, Laurie. Tusen tack för din vägledning i denna otroligt roliga men komplexa roman. Kapitel 1. Ska vi verkligen tro på att han har övergett sin vansinniga hämndaktion? Leonardo Brunetti, verkställande direktör för Brunetti Finances Incorporated, ställde frågan till sin lillebror Massimo. Han syftade på mannen som hade vållat både BFI och Massimos skapelse Brunetti Cyber Securities allt för stor skada de senaste månaderna. Kontrakt hade spruckit i sista minuten. Tidningarna skrev ständigt om den korruption och förskingring inom BFI som deras pappa Silvio Brunetto gjort sig skyldig till. Allt det som Leonardo hade försökt städa upp i under de 10 åren som han varit vd för BFI. Dessutom hade Vincenzo Cavalli anlitat ett hackersyndikat via Darknet och slagit till mot säkerhetsprogrammet som Massimo och hans fru Nathalie hade skapat, vilket varit ett miljardkontrakt för BCS. De hade nästan förlorat det kontraktet också, men Nathalies snillrikhet hade räddat dem i grevens tid. Nu var Vincenzo försvunnen, men bröderna visste bättre än att tro att han var färdig. För han hade varit hänsynslös i sina försök att tillintetgöra allt som hade med familjen Brunetti att göra. Hur gick det med pengaspåret som Nathalie hittade? Utredaren fick bara reda på en enda sak. Kontot har kopplingar till Mario Fenelli. Mario Fenelli var en av de längst sittande medlemmarna i BFIs styrelse. En av det gamla gardet och en relik från tiden då deras pappa Silvio hade varit styrelseordförande och Leos ivrigaste motståndare. Leo hade med hjälp av Massimo och farmoden Greta städat upp efter Silvios korruption och kastat ut honom ur styrelsen. Men BFIs styrelse bestod fortfarande av människor från Milanos övre samhällsskikt. Gamla pengar, gammal makt. Män som inte ville ge upp det de tilldelats bara för att Leo infört en ny finansreform och en ny etik. Vincenzos handlingar hade redan fått långtgående konsekvenser. Spruckna kontrakt, en cyberattack mot BFIs klienter som skadat både BFIs och BCS cybersäkerhet och information som läckts i styrelsen. Mario hade hela tiden utnyttjat efterdyningarna, anklagat Leonardo för att gå i Silvios fotspår och sått tvivel och förvirring bland klienterna genom att sprida rykten om att Leo var lika korrupt som sin pappa. Leo hade sluppit avgå, tack vare att BFI haft exempellös tillväxt och avkastning under hans ledarskap och att familjen Brunetti, Greta, Leo, Massimo och pappa Silvio fortfarande ägde aktiemajoriteten i BFI. Den ekonomiska kopplingen mellan Mario och Vincenzo var ett tydligt tecken på att Mario var köpt. Mario Fenelli är en girig jävel, fräser Massimo. Det måste finnas något i hans förflutna som vi kan använda mot honom, påpekade Leo. Och om vi kan hitta Vincenzo via honom så kan vi äntligen få ett slut på det här. Miss Fernandez är här, hördes hans sekreterares röst via interntelefonen. Är ni här? Undrade Massimo och rynkade ögonbrynen. Leos äldsta vän, Nea Fernandez, var Marios styvdotter. Du tänker väl inte dra in henne i det här, Mario? Leo tog inte illa vid sig av Massimos anklagelser. Om han hade blivit den man som Silvio försökt forma honom till, så skulle han inte ha dragit sig för att utnyttja Nea. Massimo och Leo hade ingått en pakt om att driva...